Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkades på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla med!
Då kallar vi in till ett nytt avsnitt här i majsolen som väl strålar över hela vårt land i princip.
Det är ju... Ja, i alla fall i Skövde.
Ja, det blir ju inte vackrare än vad det är just nu, kanske.
Elitloppsmånaden, Henrik.
Ja, just det. 175 avsnittet av denna Trottosports podcast.
Jag trodde du skulle säga 175 elitloppet, men det går ju inte.
Nej, det går inte. Ja, hur mår ni efter helgens stortrav?
Ja, det var ju läckra lopp, många läckra lopp på Åby. Det som skulle vara det största loppet, det blev kanske det minsta.
Du tänker på Paralympia?
Ja, det blev ju inget lopp överhuvudtaget. Mer än Örjans insats när han parerade ett försök till galopp och hos. Sen var det ju, sen blev det inget lopp. För den skull ska man ju inte förringa Hoshos insats. Han visade ju att när han sköter sig, det gör han för det mesta, så är han tillräckligt bra för att vinna sådana här lopp, och har man då den bästa kusken då underlättar det. Och den här segern innebär ju sannolikt att han blir inbjuden till Elitloppet inom några få dagar.
Allt annat skulle förvåna. Vi återkommer till lite Elitlopps surr om en stund. Vi ska betygsätta och ha oss igen som vi larvade oss med även i fjol.
Alltså jag tänkte på Åby där. Den som står högst upp på min lista nu av tänkbara elitloppsvinnare, den är inte inbjuden. Och det är han som vann kungapokalen, Francesco Zet.
På tal om att larva oss, så vi kommer inte att klippa in och sånt här Francesco följt av Totti den här gången.
Jag är helt övertygad om att han är Sveriges bästa häst just nu och förmodligen skulle ha toppchans att vinna Elitloppet trots att han bara är 4 år. Mm.
Skulle han då bli den första svenskfödde 4-åringen som vinner? Så visst är det så då?
Ja, det tror jag absolut. Det finns väl knappast några.
Kan vi kittla igång Daniel på detta, tror vi?
Nej, det tror jag inte går.
Nej.
Jag vet inte hur många svenskfödda 4-åringar som har. Det var väl Kramer Boy 97 då.
Mm.
Han var svenskfödd, men han hade ju varit på andra sidan Atlanten hos Jimmy Takter i USA. Sen är det ju... Jo, Lucky Pooh var nog 4 år då.
Ja, jag vet, det känns som Tarsan har haft ett par 4-åringar till start faktiskt.
Alltså, ja, Nuncio naturligtvis då, men svenskfödda så är det kanske inte så många.
Nej, och definitivt ingen vinnare då.
Nej, jag vet inte hur många 4-åringar som har vunnit med en Mark Lobel.
Kanske bara är han faktiskt, har nog rätt i.
Och han är den enda. Så är det.
Vi lär få... Ja, bara hoppa. Eller vi kan inte ens hoppas. Det blir inte så.
Nej.
Nästa år blir det.
Nästa år heter Elitklubbsvinnaren Francesco Zet. Helt enkelt.
Kan man spela nu?
Ja, just det. Ja,
jag tänkte säga det. Det som är så häftigt med Francesco Zet, det är ju... Hur ändå... Han är ju väldigt speciell. Tydligen, Daniel berättade ju där att han åker limousin till Hagen till och med. att han liksom åker transport därför att han kan inte ledas bland, ja, förbi vissa hästar och så vidare. Bara det är ju, men alltså att det är ju en uppenbart speciell häst på många sätt, men också hur han ju ändå uppenbarligen mognar, om det går långsamt eller fort det vet jag inte, men att Örjan ändå kunde få honom att fatta så mycket i lördags där, att, att det var ju väldigt mycket taktiskt drävspel där. Det handlar ju om att komma först ner till innerspår där, och att sen fick han ju häst framför sig, Örjan, där, och ändå lyckas han då, när han förstår, för att jag ska svara Goop här nu, då gäller det att skicka på att Francesco Zet fattade det och faktiskt accelererar så fort. Det gjorde han ju inte i höstas när man såg honom, han var så rätt trött, och fattade han ju ingenting förrän i bästa fall in på upploppet ju, innan kriteriet då.
Nu ska man ju säga att det var med facit i hand som den situationen var viktig i lördags. Jag tror inte det spelade någon som helst roll.
Nej, han kunde gå utvändigt.
Ja, nej, det hade ingen, det, men det sa vi innan att loppet var ju i grunden för avgjort. Men rent taktiskt så var det ju den stora finessen ändå. Att skulle det bli svårt för Francesco Zet, så var det ju i alla fall om han hamnade utvändigt. Nu var det ju över när han kom till ledningen. Har han ADHD kanske? Det är väl klart. Nej, det kan man ju begripa. Men jag vet inte om det finns den typen av diagnos, att man diagnostiserar hästar på det sättet inom travet. Men han är ju uppenbarligen annorlunda, som sagt, på många sätt. Daniel hittar ju liksom inte några vanliga ord för att beskriva hästen heller, utan han hamnar i väldigt filosofiskt, ja, det är kul att höra honom.
Apropå lördagen, jag sa en dristade mig någon gång i höstas till att säga att Deborah Esso kommer att vinna storchampionatet i år. Och efter drottningens pokal så har jag ingen anledning att ta tillbaka det.
Nej, det var en rejäl insats, det får man säga, och anar vi att Fredrik körde lite mot fel häst? Kanske.
Ja, han kunde nog kanske ta det lite lugnare i dödens där. Sen fick han stryk av en väldigt bra häst, Chebba Mil. Men hon är ju inte med i storchampionatet. Så, det här är upplagt för Fredrik Perssons tredje storchampionatsseger, blir det väl i så fall.
Det måste ändå stå för det uttal vi kom fram till förra veckan, att det var Chebba Mil.
Vad sa jag då?
Chebba.
Chebba, Chebba, hallå. Kebba.
Du varnade ju för henne, Magnus, och fick rätt.
Ja, det tror jag var väl kanske inte ens. För mig var hon ju given som första hästen då. Man kom ju fel på henne, eller jag gjorde det definitivt i uttagningen. Men efter uttagningen kände jag att inte två gånger i rad.
Det är ganska märkligt här nu att hon gav 7,25 men 7,27 i uttagningen.
Ja.
Så det var ju där man skulle tjäna några kronor.
Så är det.
Det var en strålande tävlingsdag. OB hade räknat med 7000, hoppat på 10000. Jag pratade om åskådare. Det blev strax över 5. Och ja, vi har ju ältat detta.
Ja, man orkar nästan inte.
Nej, det är bara inse. Det går inte.
Nej, det går inte. Däremot är jag ju mer fascinerad över, dels till att börja med, går det in 7000? Och hur i herrans namn ska OB få in 10000? På de här ytterst små publikutrymmena. Jag fattade inte faktiskt. Det såg ju ganska fullt ut som det var nu. 5000. Och då var det fullt inne på restaurangerna och alla de utrymmena. Vad ska de behålla hus?
Det är trångt.
Ja, det är trångt.
Ja, men det såg ändå trevligt ut. Bilderna, alltså för första gången på jag vet inte hur länge, så såg det ju lite fullt ut på en travläktarplatsen. Mm. Alltså på platserna som vi brukar säga. Det
var något mer från dagen där då som är värt att beröra? Det var ju en situation, va?
Ja, det var ju en situation just med inblandade då Fredrik Persson där, Deborah Esso där, som svarade Örjan lite sent med Glamorous Rain. Det var ju ett resultat av att Adrian Collini tog upp utvändigt ledaren som första häst i andra spår med Perfect Face där, och det blev liksom lite stopp där, men Fredrik var ju lite sen, men domarna tyckte ju inte att det var någonting. Så det var ingen som orsakade det som trots allt gjorde att Örjan hamnade i fjärde spår. Det var ingen, så att säga, fel då. Och detta meddelades i ATG Live på ett sätt som ju var lite märkligt, där Elin Gustafsson sa ganska kort efter de hade gått i mål. Det var inte direkt efter, men förhållandevis kort när det fortfarande diskuterades, att det kommer inte att bli någon bestraffning i V75-1. Hade hon fått besked om genom att prata med domarna. De tittar på bilderna nu. Och det var väl, reagerade jag lite på, att det kändes som att Elin, om hon inte uttryckte sig väldigt otydligt, och så lät det ändå som att hon hade varit i kontakt med domarna innan domslutet var fullt färdigt då. Och det låter ju kanske inte riktigt vettigt.
Nej, det låter helt obegripligt att media har direkt kontakt med domarna. Jag vet att vi... att jag i alla fall reagerade på när Solvalla vid någon utsändning gjorde reklam för typ att de minsann skulle ha direktlinje med domarna under tävlingarnas gång, om det liksom, ja, minns ni detta, inför en V75-dag i fjol? Jag tyckte det var jättekonstigt, och det här är lika konstigt det, och jag fattar inte, det måste vara värt.
Om det nu är så är det konstigt, och ja, det finns ingen annan idrott där du kan kliva in till domarna halvtids.
Nej.
Allsvensk fotbollsmatch, kliva in där, oavsett om det är gudfader själv.
Nej, visst.
Nej, men just att under pågående bedömning, va? Det är ju under pågående bedömning. Och visst, om man går in i halvtid och frågar domaren det som hände efter 10 minuter, vad, det må ju så vara, men att man ska gå in på plan under, innan domaren håller på det. Så, du såg väl att Nisse sparkar ju på Bertil först. Jaha, ja, det missar jag. Alltså, det är så orimligt.
Ja, men det är klart att ingen ska störas oavsett det är pausen. Inte, jag var på EM i fotboll i England, och en svensk domare som var ett märkligt, väldigt omdiskuterat domslut. Jag försökte få kontakt efter matchen, men han fick ju inte uttala sig helt enkelt.
Det brukar ju sägas i diverse sammanhang att domarna måste visa en större öppenhet. Och jag har aldrig förstått, vad blir bättre av att de uttalar sig?
Nej, jag förstår inte heller.
Jag kan absolut tycka att man i efterhand kan, att en domare kan förklara ett domslut. Sen behöver man ju inte hänga det för det om man inte håller med. Men jag tycker det är i alla fall en väldigt stor skillnad på. Det är som ni säger, under pågående match, det måste vara. Men efter ett lopp, när man har satt upp resultatlistan, ja, då kan man ju förklara sig, men inte medan man håller på och tittar och bedömer situationer. Då ska ju ingen kunna ens komma i kontakt. Det tycker jag är så...
Jag kommer ihåg när Lennart Forsgren var ute på banorna under ganska många års tid, och det uppkom tveksamheter kring ett domslut. Då gick han in, uttalade han mycket tydligt i sändningen också, att jag har varit inne och pratat med dem nu, och ja, det är helt främmande, alltså obegripligt för mig. Att
jag har varit inne och pratat med dem, och jag sa till dem, så här ska ni döma.
Ja.
Dörren borde vara låst.
Låst.
Telefonerna borde vara enbart för utgående samtal.
Och jag vill dra det så långt att under hela tävlingsdagen får start i mål. Ingen ska komma i kontakt med dem.
Nej.
Mellanloppen heller.
Och de anlockar ut de här måldomarna som inte är särskilt mediatränare mitt i under tävlingsdagen och under stress, och
ja,
ska förklara det är galenskap. Efter man kan ha en stund efter tävlingarna, då är ni välkomna.
Nej, det är riktigt. Det kan jag också hålla med om, och sen, men just det, som det nu uttrycktes då, så var det ju under pågående bedömning, och det jag är förvånad att inte man uppmärksammade det mer, och framförallt tycker jag att man får nog ändå klargöra det från ATGs håll eller Kanal 75, vad man har för kontakt med funktionärer under tävlingsdagen, för sån gräddfil ska ju ingen ha.
Nej, det är horribelt faktiskt.
Kan vi gissa att Elin uttryckte sig lite slarvigt?
Ja, förmodligen kanske det blir den officiella förklaringen också, men då, där och då, så lät det ju inte så. Det får man nog säga. Jag gillar ju Elin, men det där lät inte så bra.
Ja, men jag tror inte det har liksom inte det, att ja, det händer nog titt som tätt det här, så det är inte att hänga ut Elin Gustafsson på något sätt.
Utan nej, väl, absolut inte.
Det var
absolut
väl någon drottningens pokal som avgjordes med inblandning av en utsänd reporter. Så att,
ja, det där, jag har ju, vet jag inte om jag någonsin har tagit upp i vår podd här heller, men en annan sak som jag ju tycker är märklig när vi ändå är inne på ämnet, det är ju det här när utsända reportrar också hjälper till innan lopp med utrustningsgrejer på hästar och sånt där. Det är ju samma sak där. Ska det vara någon annan än skötare eller tränare som ska röra en häst innan ett lopp? Ska man verkligen ha journalister som springer runt och stoppar?
Det
fattar jag
inte.
Jag förstår. Blev du förelämpad? Ja, de är menar så här. Ja, jag vet, jag insåg det. Mediefolk då.
Det är klart, om, alltså det uppstår, om det uppstår en kinkig, en allvarlig situation och man kan rädda, göra livsräddande insatser. Men det är klart, det är klart, de ska inte vara behjälpliga med att sätta på bot och höja käk och sådär.
När man ser ju då och då faktiskt, man gör ju det än idag, och det tycker jag är, eller än idag, nu vet jag inte när det var senast, men det är inte så länge sedan, att det är som, lite som du var inne på, Henrik, där att det görs, saker görs så pass ofta så att man funderar inte ens över om det är fel eller inte. Nej, utan det har blivit, man gör så bara.
Men... är det någon som har sett en fotograf bakom ett fotbollsmål hjälpa någon spelare som ligger och har kramp?
Det, där kanske gränsen går liksom. Det som du säger, livräddande insats.
Skulle aldrig hända.
Det närmaste jag kan erinra mig är att bollkallarna ett tag var väldigt drillade på Romas hemmamatch att lägga bollen i hörn, den här hörncirkeln, så att de kunde lägga hörnorna väldigt snabbt. De hann göra ett par mål på detta, så att inte motståndarna var beredda, helt enkelt. Sen förbjöds det av förbundet.
Jävla skojar i Roma.
Ja, jag vet. Allting är på,
ja, men det är väl inte, var det i höstas eller minst, men Mourinho var inte, det är väl inte så väldigt långt tillbaka i tiden som han ju efter någon match hyllade en bollkalle som hade så oerhört snabbt kastat ut en boll så passande bra i, när det var tidsnöd på slutet där. Att det var synnerligen bra gjort.
Han fick någon dusör där av Mourinho, 100 000 kronor.
Ja. Ja, nej, men bort med mediefolk ifrån tävlingarna på det som kan påverka
från,
på något
bort sätt. Bort med dem från travbanorna.
Ska det inte vara någon publik där, ska det inte vara någon media heller.
Apropå publik då, så har vi kommit fram till hur många travbanor som har öppnat totokassen. Det är några stycken i alla fall. Vi nämnde ju Åmål.
Ja, jag fick något från Östersund, de hade flera kassor öppna.
Eskilstuna har från och med ganska snart, eller om det till och med har startat upp nu i sommar, ska ha fyra totalt totokassor öppna. Så de tre banorna i alla fall.
Ja, Rättvik var jag på i fredags och fick veta, även där så har man ju öppet i totohallen. Hur många lokor vet jag inte, men dessutom har man tydligen skaffat någon sån här mobilvagn som står mot drive-in delen, som jag inte vet om den var öppen i fredags när jag var där, men man har ändå satsat på att ha några luckor där.
Mm. Är uppe,
det är så man kan åka på trav igen.
Minst fyra banor då är det som
Axfalla. Hallå Axfalla, jag kommer om ni öppnar en totolucka.
Det intressanta här nu i den här kåksången är att det på ett svenskt transportmöte, de som har stängt sina totoluckor tycker att det är att det är osolidariskt av de som har totolucka öppna att inte följa gängse massan, så att säga.
Nej, du skojar.
Nej, det
skojar. Det var
jag skojar inte. Det är inte klokt. Det är helt sjukt.
Nej, det fan inte klokt.
Det var någon som ställde sig upp råskällde på att hur kan jag hålla på
vem så? Var det? Jag vill veta vem det var.
Nej, jag kan inte släppa det. Kan inte släppa det.
Nej. Det skulle vara så att om att alla svenska travbanor fanns i en och samma galleria och man har kommit överens om att ingen ska ha totoluckor, då hade man varit osolidarisk. Men nu vet jag inte, ska jag åka till Boden eller Jägers? Nej, Boden, de har ju luckor. Ja, då åker jag ju dit. Känns som att
man blir brydd, man blir ytterst brydd hur de här som styr på banorna och hur de tänker när det gäller publiken. Alltså det måste få kosta för att locka publik till banorna. Det är inte gratis. Det spelar ingen roll vad du gör. Alltså Hammarby måste ha bra spelare som är högt avlönade för att locka publik till banorna, eller till sina matcher. Man måste ha korv och man måste ha öl och det ena och det andra. Det går inte bara att tro att folk ska komma utan någon som helst service.
Nej, jag kan ju berätta om mitt besök i Rättvik som jag har varit på så många gånger och kommer dit i fredags. En sån här härlig vårkväll. Enorma förväntningar på Hail Mary som vi kan återkomma till, men det är ju inte alls samma sak att komma till en travbana på så många sätt. Jag vet inte vad jag ska börja i. Alltså det är en verksamhet i förfall och det blir så tydligt när man kliver in. Det första jag ser när jag har kommit in och gått in i pressrummet där och ställer mig på den lilla balkongen på pressrummet, det är att man tvärs över publikplatsen, alltså från staketet och upp till, till någon sån här inhägnad korvområde där. Där har man ställt upp koner och spänt en plastlina emellan i knähöjd, och sen har man ställt en sån här trottoarpratare på där det står jag tror det stod bilar nej tack.
Ja.
Och det var alltså därför att folk någon gång i gränslandet mellan pandemin och när man började öppna, så har tydligen folk tagit sig friheten och kört sin bil ända fram, ja, vid mållinjen ungefär, så man ville inte ha bilar där. Men att man, och den här linan som då, den gick ju folk över naturligtvis, alltså tvärs över, precis över hela området mitt på publikplats, så har man bara spärrat av. Istället, man hade istället spärrat av även innan, så det var en zon där som var helt ofattbar. Man har inga vakter, man har liksom ingenting sånt, utan folk ska bara acceptera att vi, jag har tagit en massa bilder på det, folk som klev över den där linan hela tävlingsdagen. Det, och sen hade man vält grillar för att det inte då skulle bli regn i dem, såna här stora grillar. Men man hade också låtit kolen vara kvar när man välte, så den var ju på backen. Trasiga toalettdörrar. Alltså det var jättetråkigt att se. Alltså det är ju, ja, folk hade med sig egna kassar, verkligen helt uppenbart.
Egna tortokassor.
Ja, men så, och sätter sig på de stängda restaurangplatserna utvändigt då, eller de serveringsplatserna, och liksom lyfter sina burkar ur egen medhavda kassar där. Och ja, jag vet inte, jag ska inte återge en del av de samtal som jag hörde heller liksom. Det kändes som att det var fritt fram på publikplats på något sätt, för alla utom bilarna då. De fick inte komma där, men.
De håller väl till i Backakurvan annars.
Normalt. Ja, och det var väl samma där, alltså det var det första beviset. Normalt sett en sån här fredagkväll på våren, man kommer ihåg, och vi rullar ju in alltså en timme innan start, och visste man ju att det är chanslöst att få någon bilplats närmast staketet. Det är förmodligen fullt även på andra delen liksom mot reklamskyltarna där. Men det var ju knappt några bilar på drive-in då. Och det var ju knappt någon folk heller där, va? Det var några tappra som skrek på läktaren och några andra som sagt med de här burkarna som förde mer eller mindre begåvade samtal. Och sen två tjejer som tog autografer av varenda kusk som vann där. Och det var ju härligt att se. Men det är annorlunda. Det är en väldigt märklig grej att tycka om trav, men att komma och se det här. Jag förstår inte en första gångs besökare. Varför skulle de komma tillbaka om inte Hail Mary kommer igen då eller något? Så att det är tyvärr. Och banorna, det är som säger, det är svårt för banorna. Vad ska de göra? De får ju dubbla signaler ifrån svensk travsport. Ena stunden, vi satsar för att få publiken, nästa, stäng allting. Hur ska de göra? Hur ska de tänka?
Men du fick se en fin häst.
Ja, alltså jag var ju där för att se Hail Mary, och varför inte prata om något som var positivt. Och det kittlade, vi var inne på det förra veckan, jag längtade hela ända fram, och jag kollade väderappen så att det skulle bli fint väder så man skulle få allt på en gång. Men och bara väntade in då på att det skulle komma en Hail Mary där. Och det gjorde han ju först i några bakvarv på inneplan där. Och sen kom Daniel ut. Och redan första bakvarvet, man såg, alltså det var ju ett driv i hästen. Man kände ju direkt, han är i alla fall glad, Hail Mary. Det är ingen tvekan om att han trivs ute på banan nu. Det som han såg ut förra året där när han liksom inte satte, det fanns ingen harmoni någonstans, vare sig i rörelsemönster eller uppträdande. Och sen körde Daniel till, inte så där jättefort som han gör många gånger i bakvarven då, men det andra bakvarvet när han passerade på publiksidan där, det var ändå pampigt att se en häst som ville springa. Daniel hade liksom fullt i linorna där, liksom han behövde inte säga åt honom att kuta. Och sen såg väl, ja, de flesta har väl sett det där loppet sen. Det var ganska tung prestation kan man säga.
Jag vet inte hur många som har sprungit 10 blankt på Rättvik faktiskt. Det är ju inte världens snabbaste bana. Har aldrig varit.
Nej, Million Dollar Rhyme sprang väl 9,5 förra året tror jag.
I någon sommar.
Men det var ingen. Nej, ja precis. Och det var ju så, det fanns de som menade på att banan inte var riktigt. Det fanns viss kritik emot att banan inte var 100% bra i fredags heller. Det kan jag inte alls bedöma, jag bara fick in det. Att det var så. Och med tanke på det så, och Hail Marys historia och så vidare, så det bekom inte honom det minsta i varje fall. Vad det syntes.
Ja, det var spännande verkligen. Ska vi ta då och gå igenom de hästar som, ja, nu vet vi ju inte om Hail Mary kommer till start.
Nej, vi räknar in honom.
Vi sätter honom på, vi vill hemskt gärna kontot att han är med.
Ja, vi sparar några till där va?
Ja. Men de som är då inbjudna, om vi ska betygsätta dem vad vi tror att de går för sista söndagen i maj, mellan 1-5 sa vi, va?
5 toppchans, 1 chanslös.
Får vi ha halva, får vi köra 2,5, 3,5, 4,5?
Nej, inte
alls. Nej, inget sånt tjafs. Nej.
Ja, måste man bestämma sig ibland då, på den 3?
Jag brukar ha halva på skalan 1-10, ja. Så jag har uppenbara problem.
Men då tar vi fjärdedelar, 3,25. Ja. Men ta halva om du vill.
Ja, vi kör. Men vi börjar med... Ja, vi kör Magnus, Lennart och mig då i den ordningen. Don Fanucci sett.
Var det jag som skulle säga först? Sorry. Ja. Där sätter jag 5.
5.
4. 1,5.
3.
3,5.
2. 3,5.
3,5.
Ja. Vivid Vaisas från Italien.
4.
4.
2,5. Back of the neck.
2.
3.
3.
Osäker startande har jag läst någonstans.
Okej.
Okay. Ja, det är lätt. Svanstedt lät inte så jättesäker längre, nej.
Aha. Extreme från Danmark.
Ja, där har jag satt en... Här skulle jag kanske vilja sätta... jag säger 3 ändå.
2,5.
3, säger jag. Perfetto.
1.
0,5.
Ja, det har jag inte... Nu tar du riktiga friheter här. Ja, jag säger 1 i alla fall då. Men jag skulle nog kunna tänka mig 0,5 också. Vernissage Griff.
3.
2.
2,5. Önas Prins.
3.
3.
2. Cockstyle.
4.
4.
3. Admiral As.
3.
3.
3. Då är ändå vi haft samma hittills då. Då har vi 2 kvar som vi tror kommer åtminstone bjudas in. Och eventuellt starta då. Hail Mary.
Ja, då blir det nog min första halv. 4,5 då.
4,5.
Ja, också 4,5 faktiskt.
Om man startar är det 5.
Nej, så kan vi. Och så avslutar vi med en häst som inte är inbjuden heller, men med, ja, om Hail Mary är osäker så är ju Who's Who nog med garanti en startman sista söndagen i maj. Och sätter vi där?
Ja, 3.
3.
Jag har också 3 på honom. Vilka hade vi, var det mest spridning på? Jag tror Vivid Vice As hade ni högt på. Jag tror ni hade 4 båda på dem, va? Eller på ja. Den? Jag har 2,5 bara. Jag är lite orolig för de här med klarar han 2 hit verkligen? Det är där min skepsis ligger.
Ja, nu börjar
det. Det är han och San Motör som har lite problem med de där 2 hiten då.
Ja, vilka vill börja in? Alltså, det är ju 10-12 hästar där om de här kommer med då.
12 var vi med där, inklusive då Hail Mary och Who's Who.
Och sen ska det in någon från onsdagens tävlingar på Solvalla, eventuellt.
Tyvärr höll jag på att säga, ska du ju med en därifrån. Det var ju
skulle vara om den där Beds, heter den så, skulle vara ruggigt bra alltså.
Just det, den är ju ute där, ja, om den skulle funka den här gången. Och Vernissage Griff är ju med, så det kan ju bli... Att det faller bort en plats då. Ja,
och så ska någon jävlevinnare in då förstås.
Nästa lördag då, ja. Precis. Ja, Francesco Sett då.
Ja, alltså tyvärr.
Ja, vill vi ha in.
Jag vill vi ha med alla. Men det är klart att jag vill också ha med San Motör.
Mm. Vad är det senaste från Björn Goop?
Ja, om jag läser mellan raderna så vill Björn starta. Men Håkan Arvidsson som då äger och uppfödare och allt vad det är mer tveksam.
Det är lite tvärtom. Ägarna brukar vara mer sugna än...
Ja, det tror jag det är i Hail Mary-fallet att ägarna är mer sugna än tränaren.
Mm, så kan det nog vara.
Han har bara gjort 17 starter så att samma tur. Ja, sen kanske man skulle... Om man nu vill ha en norsk flagga, har vi ingen än, va? Som var den där Cicero TG ganska bra bakom Sandmotör där på Åby i Lyons lopp. Den kanske skulle kunna försvara en plats.
Då är det när det 16, eller förlåt, den 15 hästen. Den 16 har vi avhandlat ju. Den 15 det skulle vara den. Det blir en sån här alibi hästen då. Man skulle ju ändå vilja att det var, men
jag hittar någon som är bättre.
Varför? Nej, jag tänkte säga det. Jag har ju försökt innan och jag har inte lyckats. Du hittar ju i alla fall ett namn.
Radebil har vi ju. Night Brodde har vi ju. Stol The Show har vi ju. Det är något lopp i Köpenhamn där på söndag. Några med.
Det är precis.
Finns det någon där som skulle kunna ta någon av de där sista platserna?
Det är väl tveksamt.
Alltså, vi pratade ju om Night Brodde. Det måste man ju ändå nämna. Det. Alltså, just att han är så startsnabb som han är. Och i lördags ändå. Nu fick han ju stryk av Extreme. Så att det är ju ingen elitloppsvinnare Night Brodde. Men han är ju en liten färgklick. Sen om han då kan uppfattas vara i vägen eller inte då.
Det ligger ju något i det att han inte är någon elitloppsvinnare. För det är bara en som kommer att vinna. Va? Så att det är ju ganska enkelt att säga. Men han är ju en startkatapult.
Ja, men han är, det är det jag menar. Jag var inne på det tidigare också. Att det är ju kul med hästar som kan springa fort. Sen om han inte gör det sista biten. Men nu var han blev ju definitivt inte avklädd i lördags i alla fall. Det var ju betydligt fler i det loppet som blev rejält avklädda. Som till och med har nämnts som hästar för elitloppet.
Så. Fråga Kari Lerikorp om man tycker att det är kul med hästar som sätter färg på elitloppet. Det glömmer han aldrig.
Nej.
Jag har glömt vad hästen hette. Det var Rick Seron som körde det här, ja, just det. Som en galning. Ja, när då Knick skulle vinna.
Ja, men kommer vi fram till att det är, som vi sa, det är 10 klara och sen har vi två som, så det är 4 platser då som är för inbjudan fortfarande där. Varav Who's Who är en av dem då.
Det beror på då hur det går i de här kvalificeringsloppen då.
Ja, precis. Så är det ju. Men det är som sagt, det börjar plötsligt inte finnas så väldigt många platser då, eftersom man ju då väljer att inte gå ut med Who's Who än. Jag vet inte riktigt hur spännande det är att vänta med den in i det sista. När alla fattar att han kommer att bli inbjuden. Men det är väl så det ska vara.
Den är Upstate Face försvann väl i lördags.
Ja.
Liksom Kali Smart. Snitsy Millie heter den där.
Just det. Ja, just det.
Upstate, heter han så? Upstate Face.
Ja, Upstate Face. Mm.
Delade Pomeroy är inte mycket att komma med. Och Best of Dream Trio galopperade naturligtvis ganska väntat.
Ja, det var konstigt att den faktiskt dök upp till slut där.
Ja, det var ju märkligt.
Ja.
Nej, men som sagt, på söndag är det ju då Copenhagen Cup. Det är inte vad det har varit en gång. Det har inte ens klass 1 status längre.
Har du inte det?
Loppet. Nej, jag tror det är ett par år på nacken med icke sådan. Och det är väl inget sprudlande lopp i år heller. Kan man väl inte påstå.
Småputtrigt,
ja. Vad är det som puttrar?
Det var ju några som man tycker är roliga att se. Alcoy har gått bra där nere i Frankrike. Usain Tull som har... Alltså det är inga elitloppshästar det här. Ja, Alcoy skulle möjligen kunna vara det.
Ja, jag tänkte säga det. Skulle han vinna så känns det som att då blir han nog inbjuden. Jag vet inte hur många av de andra som blir inbjudna om de vinner. Men han skulle gärna kunna tänka mig bli det faktiskt.
Och då får han en belgisk flagga. Ja,
när jag ägde Belgien då blir det en belgisk flagga.
Ska vi minnas en upplaga av det här loppet, en som blev väldigt omdiskuterad och märklig får vi väl kalla det för. Vi lyssnar.
Ja,
vi lyssnar.
Der gik starten til 11. løb Copenhagen Cup, som er sendt afsted med galop fra start for nummer 6, Beckman. Direkte til føring nummer 3, Mr. Picolet, udvendig 7, Mosaic i 2. Foran er der føringsskifte på vej, altid offensiv. Ludwig Colgini på vej til føring med nummer 7, Mosaic Face. 7 Mosaic Face er i føring. Nærmest 3, Mr. Picolet. Derefter nummer 1, Uncle Peter. Så har vi 9, Magic Tonight. Om lidt kommer. Og så galopperer nummer 7, Mosaic Face, ganske umotiveret. Og samtidig fik vi åbnet de første 500 meter, lige omkring 12,0. Så det er Uncle Peter, der er på vej frem at overtage føringen.
Galopperer til synes ganske umotiveret, lyder referentens tolkning her. Det får vel minst sagt sige. Eller tvært om.
Ja. Ja, men det är inte ofta man hör en referent uttrycka sig på det sättet heller. Och sen var ju det här väldigt speciell situation ju.
Ja.
Men...
Han var ju inte jätteglad efter Collini.
Ja, det var, vad ska man säga, han talade i rubriker, så kan vi säga.
Då också alltså.
Det var jävla skitbana, vi ska stämma dem, jag ska råda ägaren att ta det här då, rättsligt. Ja, det var mycket sånt. Han lugnade sig nog efter några dagar, tror jag. Så, också det som vanligt kanske. Med
ja, det är alltså det märkliga att man under ett storlopp, att man överhuvudtaget under lopp låter hästar springa på den där innerbanan. Jag vet inte om det har sedan dess gjorts någon förändring.
Inte det, vi ska säga då att det var ju då en vit häst som kom farande, men kom i motsats riktning mot Mosaic Face då på innerbanan där. Och då blev hästen skrämd helt enkelt och galopperade.
Han skyggade till där.
Och ja, och försvann. Och det var ju lite grann så att de då var inne på att visa upp honom för en elitloppsbiljett. Som ju inte blev fallet det året. Hur är det då med vita hästar? Är de... Det sägs ju att bruna, svarta, vanliga hästar, om vi får säga så, lätt blir skrämda av vita.
Ja, men det kanske beror på, tror jag, utan att veta att det är så sällan man ser... om du är en brun eller en svart häst så springer de omkring ett helt liv utan att se en vit häst. Och så dyker upp en vit häst, det är klart att man blir brydd.
Ja, det kan man ju, ja men verkligen. Jag vet inte om, men och jag vet att Johnny Takter beskriver ju i min bok att den gången då Sanity blev så vätskrämd uppe i Boden, så var det ju en diligens som den blev skrämd av, som också hade någon slags vita skynken över sig. Att det var, han tror att det var av den anledningen Sanity blev...
Färgen vit alltså.
Ja, just det.
Men det, alltså, vi har ju sett så här paradorkester, vad det var ju Atom Knight där höll på att springa ifrån allt och alla. Samtidigt så det kanske hade varit likadant med en brun eller en svart häst. Möter en häst plötsligt 20 meter innanför. Kanske man blir skraj. Nej, jag tror ju att det var en vit häst.
Men det man kan säga om Charlottenlund ändå, alltså de tillåter ju värmning på innerplan under pågående lopp.
Ja, ja, så att det är jättemärkligt.
Så där är det ju hästar, så länge man inte har en vit häst då, så men frågan är om det finns ju trots allt några stycken hästar som sticker ut där. Får man fortfarande då värma en sån häst under pågående lopp på Charlottenlund, då kan det hända igen då.
Ja, det är jag tror märkligt. Alltså under storloppet kan man inte hålla på.
Ja, vi får se då på söndag om det ränner omkring hästar på under loppen där. Det ser ju så estetiskt oromantiskt ut också att det håller på.
Ja, nej, det är ju väldigt
charmlöst
ja. Minst sagt. Det får man ju säga. Det är ju det är märkligt. Men
jag tror inte det kommer hända igen att det springer någon vit häst på innerspåret där när Copenhagen Cup avgörs.
Nej. Ja, vi får se då när det blir någon elitloppshäst från Köpenhamn.
Jag hoppas på Alcoy.
Ja, men det kan vi väl göra. Och det roliga är ju då, eller vad man ska säga, om nu både Who's Who och Hail Mary kommer med, då är det Örjan Kihlström som är ordinarie kusk på de kanske fyra mest betrodda på förhand i elitloppet. Det är ju sensationellt, måste man säga.
Och då hamnar vi där. Då hamnar vi där nu. Vem väljer han? Vi vet att han inte väljer Admiral As. Det har ju uppenbart Rejo bäddat för Per Lennartsson. Och då är frågan hos Ho, som han har vunnit jättemycket stora lopp med. Sen har han då Stalsett. Och så har han nya Hail Mary. Om man skulle fråga Örjan vem har störst vinstchans, så skulle han kanske svara Hail Mary.
Ja, efter vad man har hört viskas om hans intryck från i fredags så...
Och då kan man fråga, väljer han bort en Stalsett-häst?
Du slängde ut en fråga på Twitter, eller vem som skulle köra Hail Mary enligt våra lyssnare och Twitterföljare.
Ja, Precis, så fick väl nästan hela nordiska kuskligan som svar. Det var alla möjliga svar. Det var väl ingen som hade det mest, höll på säga, förutsägbara vet jag inte, men det mest kontroversiella var naturligtvis Robert Berg som ju kom in från några olika håll då. Men det, sen är det egentligen hela gänget. Någon föreslog Johnny Takter, en annan Claes Sjöström. Vi har Jorma, vi har Mika Fors, vi har Per Linderoth, Robin Backer, Adilsson, Erik naturligtvis. Det är,
Ljuse.
Ja. Någon tyckte här att, ja precis, Magnus Ljuse, ja, och någon tyckte att det smartaste valet var Kristoffer Eriksson.
Han har ju redan en.
Ja, så att, och Hans-Ove Sundberg är ett förslag också. Det tycker jag, det är väl det mest, det skulle man bli förvånad. Även någon har föreslagit Tarsan.
Så att, Johan Untersteiner har ju faktiskt kört en del åt Daniel genom åren, och han har väl till och med kört Propulsion med något tillfälle.
Ja, jo, ja, minst, ja, precis, flera tillfällen tror jag.
Ja, det är, alltså det är intressant då.
Ja, vad tycker vi då? Vilken
kusk
på Hail Mary om vi tar bort Örjan?
Ja, vill man ha den i ett sånt sammanhang? Ulf Olsson nämnde du aldrig.
Ulf Olsson är också ett, jag tänkte jag sa det att
gratis för proffsvänner hästar så att ja. Nej, men Erik Adelsson kanske.
Mm.
Nej, jag gissar väl att om nu man bestämmer sig för att Örjan ska köra stallsätt så får väl kanske ägarna ha synpunkter på vem de ska ha på Hail Mary.
Jag tänker ändå här, det är i alla fall någon gång i karriären har det ju hänt Örjan, men det måste vara väldigt länge sedan ändå som han inte får köra den häst som han kanske helst vill köra. Det kan inte vara ofta
inte.
Han
det. Du vet ju inte det. Det kan ju vara så att de löser det så att han kör Hail Mary.
Ja, så kan det ju vara, men annars menar jag på sig, det är oftast så får Örjan välja vad han vill köra, men här skulle det kunna vara så att han inte får välja själv. Och det är ju ovanligt.
Jag säger nog att det blir Johan Untersteiner i så fall om det inte blir Örjan. Det känns som det hetaste tipset tycker jag. Kanske Don Fanucci sett mer lättkörd. Och nu har Örjan visat att han kan ha koll på Hail Mary.
Så du börjar nu tro att det blir Örjan på Hail Mary och Johan Untersteiner på Don Fanucci sett?
Ja, nu när du sa så lät det bra faktiskt. Nej. Han kanske inte ens finns på startlinjen som sagt. Hail Mary, det vet vi inte.
De har ju hästar där, Spickelback Face hos Wäjersten, ägarna.
Så det kommer in ett namn här då, Wäjersten.
Men det är kittlande. Jag känner att jag tycker att det här måste vara smått unikt att en kusk liksom som Örjan här, ja, bortsett från att vi pratar om fyra, att han ordinarie på fyra, men med att han vann elitloppet med en häst förra året, men att han nog kanske hellre skulle köra en annan i år.
Ja.
Det är ett ilandsproblem om kuskar har sånt, säger ja.
Nu är ju den här regeln inte särskilt gammal. Hade vi gått tillbaka en gamla regel, hade han kört Don Fanucci sett i ett försök och Hail Mary i det andra.
Mm. Så är det ju.
Ja, precis. Och sen hade han kunnat kört en tredje om han hade kört bort de första två. Då hade han fått
men ta honom av de andra i finalen. Jag gillar den där regeln.
Ja, jag tycker den är jätterolig. Det är ju kul också, de spekulationerna som blir. Som vi ju nu har suttit 3 minuter. Och, men jag tycker det är jätteroligt.
Ja, jag har ingenting emot den heller. Verkligen inte. Med den regeln skulle ju inte Johnny Takter vara att en elitloppsvinnare. Faktiskt.
Nej, så är det.
Ja, nu hängde jag inte med.
När han vann med Iceland så körde han ju inte den i försöket.
Nej.
Så.
Men den regeln fanns ju inte då.
Nej, jag säger om den hade funnits då så.
Då hade han inte fått kört Iceland i finalen.
Nej.
Örjan valde bort Iceland.
Just det. På lördag ska vi norrut till Bert Johanssons gamla jaktmarke, kan man säga så.
Ja, det var lätt att säga. Han var jagad på många ställen i och för sig.
Ja, men det var hans hemmabana i alla fall.
Alltså jag tänkte på det, om vi stannar kvar lite vid Litloppet. Så Hail Mary på en start där i Rättvik så seglade han upp som förhandsfavorit hos ATG. Alltså.
Det var så här 250. Tydligen för de som har hängt med i turerna. Att efter värmningen, jag vet inte vad den kan ha stått i innan, kanske 10 gånger innan. Efter värmningen ska han ha gått ner till 7 gånger. Redan där alltså.
Så de sätter odds efter värmningen.
Efter provstarten ska den ha gått ner till 6 gånger. Och när loppet var över så gick den snabbt ner till 4 och 5 till vad det nu är den står i. Så det var
man kan se här av de på ATG:s lista, Hail Mary San Motör är fjärde rankad när det gäller odds. Det är två som vi inte vet är med ännu. Back of the Neck kommer en bit inte så långt ner. Hos Ho är däremellan. 3 av de 6 lägsta oddsen är hästar som är ännu inte klara.
Och jag inser ju, hur kunde jag glömma det när vi pratade om hästar som fortfarande... Men hästar som fortfarande inte är inbjudna och som man vill se, herregud. Brother Bill sa jag ju förra veckan, så jag glömde det. Det är ju inte klokt egentligen. Men jag noterar att man får 65 gånger på Perfetto alltså. Han är i alla fall inbjuden. Han är ju inbjuden, men han är ändå ja, han är inte ens bland de 16 mest betrodda på förhand, trots att han ändå är med.
Men det är en schweizisk armékniv enligt en artikel läst i Travron.
Oj, kan man öppna vinflaskor och skära av snören med honom alltså?
Ja, nu avbryter jag där. Umeå pratar om. Björkarnas stad.
Björkarnas stad och Bert Johanssons hemmabana. Umeåker. Hur ser det ut där?
Flera fina hästar som kommer upp, men också många stora favoriter. Ojämna lopp.
Ja, det var första som slog mig att här har vi då en jackpot i Gävle.
Ja, vänta. Och då är ändå Månprinsen AM utanför kupongen.
Ja, just det.
Vi får se Don Fanucci's set i Elitlopps genrep alltså.
Och Make the Mark i en comeback.
Oj, ja det var... Och sen har vi då...
Han är 9 år nu.
Snackhästen Fabulous Pellini där i V75-1. Vinner hon igen, till att börja med.
Möter en bra häst tycker jag, Castle the Star. Har bättre spår, tar ledningen kanske.
Har någon feeling där, Magnus, mellan de två?
Nej, men det är som i det loppet i många andra, att det känns som att man med ett par, tre streck kommer man väldigt långt. Det är så det ser ut i de flesta lopp, om man inte till och med då väljer att spika då i några år. Jag har ingen annan åsikt i första där, att det, som Lennart säger, att Castro de Star vann ju spårlottningen definitivt.
Går det ens att löjla sig med att spekulera i förlust för Don Fanucci?
Ja, det är klart man kan löjla sig. Det är fritt fram. Det är innerspår, jag vet inte. Diamanten är startsnabb. Ja. Men, ja. Örjan brukar lösa sådana där bagateller.
Ja, så är det ju.
Ja, nej, det är ju svårt och då får man hålla på.
Och sen har vi din häst i Bert Johanssons Memorial.
Du tänker inte på Corriere Book?
Inte riktigt. Inte riktigt faktiskt.
Ja, nej, men Rome Pays Off kommer ju ut igen där.
Mm. Och Mr. Hercules som var, ja. Han var väl jättefin, jätteimponerande i Mantorp där, man.
Ja, visst, och där är ju också en sån här grej. Vad händer om han gör ett monsterlopp på lördag? Han är ju också intressant för det här stora loppet vi har pratat om.
En till som Kylsson kan välja mellan.
Mm.
Den sjätte åren gillar jag den där Krakas faktiskt.
Men nummer 14?
Vast. Ja, spurtade vast senast.
Mm,
ja, den blir väl inte favorit i alla fall.
Ja, där kan man, om vi som är så intresserade i det här med balanser och annat, men man kan notera att han har anmält barfota runt om. Och det är ju lite, om inte unikt, så ovanligt för den hästen i alla fall. Det var ett tag sedan sist. Ja, och sen Amalensius BB i sista där då, apropå.
Det är kanske en lite luriga minnespån då, för just honom. Eller?
Ja, absolut. Det, på det sättet är väl det, jag tänkte säga det innan vi började prata V75, att det är väl en vecka för dem som vill hitta argument mot favoriter. Man får jobba i vissa lopp, men här kanske det är lättare i alla fall att känna att det inte är en superstark favorit. Att hitta saker emot här är väl, det går ju utan att krysta för mycket.
Ögat är igång och gräver för fullt i alla fall, det vet vi.
Ja. Tompa kan man lita på. Det kan man.
Ja. Ja.
Ja, men vi ska ha någon ung talang tycker jag.
Ja, det avslutar vi med.
Och då Barack Face tror jag vi har missat tidigare. Den var i USA i fjol som tvååring och gjorde ett par starter. Men så är den hemma, nu vann den ju förra måndagen i Halmstad sin andra start på svensk mark. En 13,8 2140 volt Ready Cash och Liza America.
Och Adrian Collini fick knappt luft där i segerintervjun över alla,
alltså,
mellan alla lovord. Ja, det lät väldigt hoppfullt inför framtiden. Det måste man säga.
Ja, det kan man man kan förstå det också. Det är jättesvårt. Och han springer i alla fall ifrån min, jag har inte hunnit se, förra veckan hade jag fullt upp med att följa de som jag har.
Ja, men precis, det är tidigare. Vår nya programpunkt. Har ni råd att inte haka på Trottosports tidigare talanger? Ja. För det var en uppvisning i seger för sådana vis som vi har nämnt faktiskt.
Ja, och delvis då lite dyrköpt för min del då. Jag nämnde väl Refinans förra gången, men jag hade ju bommat att han hade startat en gång där emellan till, och vunnit till fyra gånger. Så någon vaken lyssnare kanske kan swisha,
ja, just det.
Provision. Nej, han vann ju nu här i veckan till 2,90. Och det var, gå gärna in och kolla på det loppet i efterhand, för att det var mycket spel för pengarna. Det var inte så att man sprang iväg till den här totoluckan i förtid i alla fall, det kan jag säga. Men han visar att han är inte, det inte, var inte fel att nämna honom som en talang. Sen hände ju också en sån här dyrköpt grej när jag hade precis anlänt till Rättvik och tittat på alla dessa avspärrningar och annat, så bommade jag starten i ett lopp på Kalmar. Där vann Konrad Lugauer med den här Jim Baranzon som vi har pratat om. Han vann från spets på 15 och en fullväg i andra starten och gav 3,67.
Ja.
Och det är ju, kan vara, ja, det är ju inte, det är inte Batåtösen nivå på det oddset, inte på långa vägar, men jag vet inte.
Ja, det är jobbigt.
Det var någon häst med i det loppet som måste ha haft ett enormt bra rykte då, eftersom som den här hästen som gjorde en sån bra debut gav 3,67.
Eller har vi för få lyssnare? Så.
Kan vara så. Sen ska jag också säga att Delicious Scotch galopperade och blev diskad. Det är ju en häst jag har nämnt. Så att det, strunta i den framöver också då, kanske. om det ska bli plus i slutändan på det här.
Nej, men som sagt, det är bara rygga.
Rygga.
Ja, vi tackar för den här veckan. Så hörs vi om 7 dagar igen då. Ja, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.